Hej och välkommen till församlingen Frikyrkan för alla folks podcast. Vi träffas till regelbundna bibelstudier varje tisdag kväll klockan 20.00 på den digitala plattformen Zoom. Och det här är då en efterinspelning av den undervisningen, kanske något mer komprimerad. Men jag tycker det är jätteroligt att du vill ta del av bibelundervisningen. Skulle du uppskatta den så får du gärna tipsa andra om den också. Det här är andra avsnittet i vårt studie av första Petrusbrevet. Förra veckan så hade vi en introduktion om boken och författaren och mottagarna och lite bakgrund och så. Den finns också utlagd här på podden så du kan lyssna på den i efterhand om du vill. Idag så ska vi gå in i själva bibeltexterna. Eller bibeltexten, de första verserna, den så kallade hälsningen. Och jag som undervisar, jag heter Gert Torstensson, jag är pastor i församlingen. När vi då nu börjar att studera första Petrusbrevet så kommer vi se hur relevant den här undervisningen är också för vår tid. Jag sa i introduktionsavsnittet att det finns olika teman i brevet som löper som parallella trådar. Och bland annat ett tema är då det troendes främlingskap i världen. Jag tror att vi är många som kan känna igen oss i det. Ett främlingskap som kanske kan ta sig uttryck på olika sätt. Inte minst hur vi som kristna ganska ofta hamnar i minoritet när det gäller kanske värderingsfrågor, olika ställningstagande, hur vi väljer att leva våra liv, vilka prioriteringar vi gör, var vi sätter våra gränser och så vidare. Och vi då som är lite äldre, vi kan ju påminna oss en tid då kristna åsikter och kristen etik var ju närmast huvudfåran i vårt land. Men saker och ting har förändrats, det har gått snabbt och vi lever ju faktiskt i en helt annan miljö idag. Just det här anspråket som den kristna tron gör på att ha sanningen, den är ju oerhört utmanande i toleransens tidevarv där alla vägar liksom ska av rättvise själ bära till Rom. Och där var och en på något sätt ska bli salig på sin egen tro. Men vi vill stå fast vid det, att det finns bara en Gud, den enda sanna och levande Guden, skapare av himmel och jord, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och det finns bara en väg som går till honom och den vägen har ett namn, Jesus Kristus. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Och det är klart att det här kan upplevas lite stötande och utmanande för många. Just talet om att synd och rättfärdigt och dom, som det står att den helige ande har kommit för att uppenbara i världen. Det blir lätt konfrontation i en tid då alla vill leva och göra som man själv vill. Och det är ju där vi många gånger befinner oss i Sverige idag. Vi kan ju inte jämföra oss med den förföljelse som finns mot kristna i andra delar av världen. Men just det här främlingskapet, ett visst mått av utanförskap, blir ändå påtagligt. Det går åt mod att stå upp för sin tro. Frestelsen där att kanske ta ett steg tillbaka, tystna lite grann, det blir överhängande. Så därför, mina vänner, finns en anledning till varför första Petrusbrevet är så relevant för oss. Och då menar jag att den här undervisningen kan verkligen bli dig till uppbyggelse. Den kan bli dig till vägledning, tröst. För det handlar om att leva som en troende i en värld där vi kan uppleva det här främlingskapet, det här utanförskapet. Låt oss då läsa de två första verserna, själva hälsningen. Där står det så här: från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det är dessa två verser som jag tänkte att vi skulle kommentera lite grann i det här bibelavsnittet. Från Petrus, som alltid då i antiken, så börjar brevet med undertecknarens namn. Och det här är ju inte vi vana vid. När vi skriver brev eller ska underteckna någonting, så skriver vi ju vår namnteckning och tecknar under det brevet allra sist. Men så görs det inte här, och i grundtexten finns faktiskt inte ordet från med en gång. Utan det börjar helt enkelt med Petrus. Det första ordet i första Petrusbrevet är namnet på aposteln och på författaren. Och då väljer alltså Petrus att presentera sig med det namn som Jesus har gett honom. Han hette ju från början Simon. Det var ju det vanligaste pojknamnet i Israel vid den här tiden. Men uppe i Caesarea Filippi så talar ju Jesus ut hans namn. Du är Petrus, Kefas. Så Petrus, han presenterar sig som Petrus, det namn som Jesus har gett honom. Och Petrus kommer av ordet Petra, som betyder klippa. Petros betyder en liten sten eller en del av klippan. Och tanken blir ju då väldigt tydlig. Klippan Kristus är grunden. Men samtidigt så förklarar också Jesus Petrus identitet. Varifrån han kommer, var han har sitt ursprung, i vem han lever, rör sig och är till. Och det är ju så att det är ju först när vi kommer i kontakt med grunden, med klippan, som vi verkligen får vår sanna identitet. Och på denna klippa ska jag bygga min församling, säger Jesus. Och då är det ju Jesus som är klippan, och Petrus och vi andra, vi får vara med och se Guds församling byggas. Det är ju varken du eller jag, och inte Petrus heller, som vare sig är klippan eller som bygger församlingen. För att församlingen kan ju inte byggas på någonting så osäkert som en människa. Va? Utan det är Kristus som är klippan. Det är också han som bygger sin församling. Och vi får vara en del i det. Medarbetare. Sprungna ur honom. Ha vår identitet i honom. Och få vara med och samarbeta. Medarbeta med honom för att förverkliga Guds syften. Det är så fantastiskt det här att Gud har på olika sätt valt att samarbeta med oss, inkludera oss i sitt verk. Och det är ju nåd. Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Petrus, han vet att han är en apostel. Apostel betyder ju sändebud. Nu skriver inte Petrus speciellt mycket om sig själv. Han framhäver inte sig själv, för att han vet att han bara är en budbärare. Han är ett sändebud. Han företräder någon annan. Han är Jesu Kristi apostel, utsänd av honom. För de flesta, tror jag, utanför kristna sammanhang så kanske ordet apostel är ganska främmande. Kanske kan användas när vi ska gå någonstans och säga att vi använder apostlahästarna. Men om vi bara ska titta på vad en apostel är och vilka kriterier som Guds ord sätter upp för en apostel. Och vi kan faktiskt ta hjälp av Paulus när vi talar om det. Jag skulle vilja ge dig tre olika kriterier för en apostel. För det första så står det att aposteln skulle ha sett Kristus uppstånden från de döda. I Apostlagärningarna 1 så utser de 11 en efterträdare till Judas. Och vid det tillfället så faller ju då lotten på Mattias. Och där sägs det uttryckligen att det måste vara en som har sett Herren uppstånden. Och Paulus då, han säger i första Korintherbrevet kapitel 9 och vers 1. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Det här är ju retoriska frågor som egentligen har ett självklart svar. Svaren på de frågorna är ju ja. Är jag inte fri? Jo, det är jag. Är jag inte apostel? Jo, visst är jag det. Har jag inte sett vår Herre Jesus Kristus? Jo, det har jag gjort. En apostel skulle ha sett Jesus Kristus uppstånden ifrån de döda. För det andra så, en apostel skulle ha blivit ordinerad och utsänd av Jesus själv. Jesu Kristi apostel är Petrus. Och Paulus skriver i inledningen av Galaterbrevet: från Paulus, apostel, inte utsänd av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Och det tredje kriteriet är att en apostel skulle vara åtföljd av under, tecken och kraftgärningar som då skulle bekräfta budskapet. Att det de säger är sant. I andra Korintherbrevet kapitel 12 och vers 12 säger Paulus: det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Så kriterierna för en apostel. 1. Aposteln skulle ha sett Jesus Kristus uppstånden från de döda. För det andra, en apostel skulle ha blivit ordinerad och utsänd av Jesus själv. Och för det tredje, en apostel skulle vara åtföljd av undertecken och kraftgärningar. Då kommer vi till mottagarna och mottagarnas identitet. Vi talade om mottagarna i förra avsnittet, att de kommer då från fem olika uppräknade provinser i Romarriket. I ytterkanten av Romarriket ska vi tillägga, i nuvarande Turkiet. Och de här mottagarna, de adresseras med två ord. De är dels utvalda och sen är de också utspridda eller kringspridda. Och man kan ju se på de här orden som om de skulle vara en motsägelse. De tillhör så att säga både den innersta kretsen, de är utvalda, och den yttersta kretsen, de är utspridda. Och de här båda sidorna hos mottagarna framhålls sen genom hela första Petrusbrevet. De löper parallellt. Å ena sidan så är de utvalda av Gud, å andra sidan så är de bortvalda av världen. På samma sätt så används ju de här orden för att beskriva Guds folk i gamla testamentet. Vi vet ju hur det judiska folket i långa perioder tvingas leva kringspridda i diasporan, i förskingringen, i ett liv i exil och i fångenskap. Och det är ju så även idag, att de är utspridda. Men utmaningen för dem var ju hela tiden i främmande land att behålla sin identitet som judar, att undvika så att säga att assimileras. Och nu då, i den här kontexten, så inkluderar Petrus också hedningarna i den här diasporan. För det handlar inte om geografi i första hand, utan på grund av att de är Guds folk. De är utspridda i hela världen. Läsarna här, mottagarna, de lever i ett främmande land som inte förstår dem, som inte välkomnar dem eller deras tro, och som kanske rent av misstänker dem för att vara allmänt samhällsfientliga. De ställer liksom inte upp, tycker man, på det som är gängse i den kultur de lever. Och här genom sitt brev så bidrar ju Petrus till att försöka samla dessa kringspridda. När Petrus skriver sitt brev så var ju det ett rundbrev. Man skickade runt brevet. Man fick brevet så skrev man av en kopia mycket, mycket noggrant. Och sen skickades det originalet vidare till nästa grupp och så gjordes det likadant. Och på så sätt så förenades ju de här kringspridda grupperna som fanns lite varstans i och med Petrus undervisning. Och det är precis samma sak med Guds ord idag. Det är ju Guds avsikt med sitt ord. Vi ska inte vara utspridda eller kringspridda i våra privata uppfattningar, utan vi som församling ska vara förenade i och genom apostlarnas undervisning. Guds ord är tänkt att förena oss och hålla oss samman, binda oss samman. Och det är ju faktiskt en av orsakerna till dessa bibelstudier. De är utspridda som främlingar. De upplever ett främlingskap som vi talade om här tidigare. Vi ska inte fly världen. Vi ska ju leva i den. Men vi ska inte leva av den som det står. Och på samma sätt som Gud sände Jesus till världen så sände ju han oss. Men vi ska vara ett Guds folk i världen. Vi är avskilda för ett uppdrag. Visa på ett alternativt sätt att leva, vara en motkultur. Vi är ju Guds ambassadörer. Vi är placerade i ett främmande land som Guds språkrör. Och vi företräder honom. Och det står i Jeremia kapitel 29 och vers 7. En sån härlig vers hur vi ska på något sätt förhålla oss. Står så här: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Vi är kallade att leva i den här världen. Vi ska inte leva av den, men vi ska verka för vår stads bästa. Vi ska be för vår stad och vi ska be för de som är satta att leda och fatta beslut. Det är så att somliga vill ju göra sig väldigt hemmastadda här på jorden. Men eftersom vet du, vi är födda av Gud, födda på nytt, så tillhör vi ett annat rike som inte är av den här världen. Och då behöver vi också lära oss att omfamna och acceptera det här främlingskapet. Att uppleva det och att uppleva ett utanförskap, hur konstigt det än kan låta, så kan det vara också ett gott tecken. Jag menar inte utanförskap som vi har åsamkat oss själva på grund av dumheter. Men just det här att vi är ett annorlunda folk. Vi är avskilda, vi är ett Guds folk, kallade, sända in i världen. Glöm aldrig att du har en djupare tillhörighet som inte är så bräcklig, som inte är så temporär som den här världen. Vad gäller mottagarna då, så är de alltså utspridda, men de är också utvalda. Också en term som används för att beskriva Guds folk i Gamla testamentet men också i Nya testamentet. Det är ju så Gud säger om det judiska folket: jag har utvalt er. Och i Efesebrevet 1, vers 4 så står det: han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Står alltså i Bibeln att han har känt dessa utvalda innan världens grund blev lagd. Det här är svårt att ta in, men det är mäktiga ord, för att jag talar om en stor Gud före världens skapelse. Vi var utvalda innan Gud hade sagt de kända orden: var det ljus. Innan någonting annat existerade förutom Gud. Innan någonting var till, så kände han dig. Så tänkte han på dig, han älskade dig. Och så på korset så bevisade han sin kärlek till oss. Det här är stora sanningar och vi har anledning att återkomma till de här sanningarna längre fram i våra studier. Så här i inledningen av första Petrusbrevet så kanske det blir liksom lite, vi skummar lite grann på ytan och vi tar ett övergripande tag om de här stora sanningarna. Men vi kommer tillbaka till dem och vi kommer också lite längre fram i brevet borra oss djupare ner i de här sanningarna. Ni är av Gud Fadern. Den som befinner sig i ett främmande land så är det ju en tröst och en glädje att kunna kalla Gud för fader. Vi har den förmånen som Guds barn. Israels folk i gamla testamentet, de kände ju Gud på ett annat sätt och ett särskilt sätt än alla andra folk gjorde. De var ju Guds utvalda folk, de var avskilda för honom. Och det är ju på samma sätt med oss idag. Vi har ju en sådan förmån att vi får kalla Gud för fader. Lärjungarna, de gick ju tillsammans med Jesus och sen fick de ju iaktta och uppleva Jesu böneliv. Och de upplevde hur Gud, hur Jesus hade en sån bönerelation. Så de sa, Jesus, kan du inte lära oss att be? Och då sa Jesus, så här ska ni be. Fader vår som är i himlen. Vi som troende, vi kan få kalla Gud för fader. Och det är gott att veta. Vi är förutbestämda till helgelse. Att helgas genom anden. Helgelse, ja, det är ju kanske då ett ord som behöver förklaras. Helgelse är ju den, när vi talar om helgelse så talar vi om den ständigt pågående process som gör den troende mer lik Jesus och som är väldigt intimt förknippad med frälsningen. Gud, han frälser oss ju till helgelse. Och i förlängningen så är ju helgelsen ett tecken på att vi verkligen har tagit emot Jesus Kristus och blivit födda på nytt. Samma stund som vi blir födda på nytt och får del av hans ande så påbörjas den här processen. Men just det här med helgelse och helighet och det heliga, jag tror vi kan tala om det i två bemärkelser. I den första bemärkelsen så räknas vi som heliga. Från det att vi blir födda på nytt, vi kallas faktiskt de heliga. För att vi har fått, genom det som Jesus Kristus har gjort för oss, så har vi fått ta emot en helig ställning. En helig status. Som inte då är beroende av vad vi gör eller inte gör. Vi kan vara, vi kanske inte är de mest moraliska personerna. Men du vet att när vi blir frälsta genom Guds nåd, så räknas vi också in bland de heliga. Det här är ju ofattbar nåd. Amazing grace. En nåd som vi människor sällan riktigt kan ta in, va? Utan bara på grund av den här, att på grund av Jesus Kristus, vår Herre och vår ställföreträdare, på grund av att han är helig och att vi har fått del av honom och blivit del av honom, så räknas vi till de heliga. Ganska intressant exempelvis att läsa hur Paulus skriver till församlingen i Korint. Han inleder med att adressera dem med de heliga som helgats i Kristus Jesus. Och sen så fortsätter man att läsa och upptäcker att ja, de agerar nog på ett allt annat än på ett sätt. De agerar ju allt annat än vad vi skulle kunna tycka var helgat och rent och sådär. Sen så finns det ju då, jag kan tala om helgelse i en annan bemärkelse, i en andra bemärkelse. Där vi är då förutbestämda till den process som kallas för helgelseprocessen. Det som ständigt pågår och som börjar i ögonblicket då vi blir födda på nytt. Alltså vi är kallade och utvalda för att vara avskilda för Gud. Vi läste ju här alldeles den första delen av Efesierbrevet 1 och 4 att han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Och sen så fortsätter det. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Vi blir genom anden i en process helgade så att vi lyder Kristus Jesus. Mer och mer. För varje dag. Och man kan väl spetsa till det lite grann och säga att finns det inga tecken på eller finns det inget intresse av helgelse i en människas liv? Att vilja bli mer och mer lik Jesus, så bör man bli orolig om den personen verkligen har upplevt den nya födelsen. Naturligtvis så kan ju det vara outvecklat och i sin linda, men om åren går och inga tecken på Jesus likhet visar sig, inget intresse kanske för det som rör Gud och hans verk och att följa honom och söka hans vilja, då finns det anledning till oro. För du vet att när man blir ett Guds barn och när man blir kristen, så är det någonting som påbörjas på insidan. Och det där uttrycker sig i en allt större vilja av att följa, lyda och bli mer och mer lik Jesus Kristus. Filipperbrevet 1 och 6 säger ju att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Och den som har påbörjat det är ju den helige ande. Och den helige ande är ju kapabel. Och vi får liksom samarbeta med honom. Vi får liksom öppna oss för hans kraft. Och då kommer han att verka i oss. Och så står det uttryckt också, så vi blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Det finns, som tidigare sagts, många paralleller till Guds folket i Gamla testamentet. Även det här uttrycket med att bli renad eller bestänkt. Det var ju så det fungerade i gamla förbundets gudstjänst. När prästerna skulle tillämpa försoningsblodet. Man bestängde altaret, eller nådastolen här, med blodet. Och den här bestänkelsen av blod i Gamla testamentet, det var ju en synlig påminnelse för Gud och hans folk om att liv hade utgjutits. Ett offer hade blivit utfört. Gamla testamentet nämner tre fall då blodet bestänktes på människorna själva. På folket alltså. Första stället är i Andra Mosebok 24. Det var vid Sina i berg. Och Mose bestänker folket med hälften av blodet från offret. Israeliterna blir här så att säga ett Guds folk. Så är det ju också för oss att genom Jesu Kristi blod så blir vi bestänkta och renade. Vi är alltså köpta och priset är betalt. Inte med silver och guld utan med Jesu dyrbara blod. För att nu använda ett uttryck som vi kommer till lite längre fram i det första kapitlet här. Vi tillhör Guds rike. Vi tillhör Guds folk. Det andra stället i Gamla testamentet är ju då från Andra Mosebok 29. Vid insättandet av Aaron och hans söner som präster. Vi vet ju också här, apropå det här, så kommer Petrus till det andra kapitlet när han talar om hur vi som Guds folk är hans utvalda prästerskap med uppgift att förrätta offer. Inte minst får vi frambära oss själva som ett levande offer, och vi får frambära vår tillbedjan och vår beundran och vår lovprisning och lovsång till honom. Så vi utgör alltså det allmänna prästadömet. Och ni märker här att här sveper jag nu väldigt stora penseldrag över stora sanningar. Men jag säger det, att det här är bara övergripande. Vi kommer att komma tillbaka till de här sakerna senare. Det tredje tillfället i Gamla testamentet när Gud, när människor så att säga blir bestänkta med blod, det finner du i tredje Mosebok kapitel 14. Vid en reningsceremoni för en spetälsk som hade blivit helad från sin spetälska. Och det var ju så med de spetälska, att genom sin sjukdom så hade de ju blivit orenade och separerade från omgivningen och gemenskapen. Men genom då den här bestänkelsen av blod så förklarades den spetälske för ren. Och här är ju, kan man väl se att parallellen till vår helgelseprocess är överförbar. Om vi överförde till vår kontext, när vi blir frälsta, så går ju Jesu blod in och renar oss och beskyddar oss från evig död. Men vi blir ju också, kan vi säga, mer och mer bestänkta med Kristi blod. Hans liv får ju mer och mer inflytande över våra liv. Vi blir av Guds ande mer och mer dragna in under blodets beskydd, skulle vi kunna säga. Att bli bestänkt, det betyder ju att blodet tillämpas på dig och mig. Vi har kommit fram till det sista i vers 2. Där läser vi: må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Nåd och frid, det här är ju ord som hör ihop. Vi har ju frid på grund av nåden. Det finns då en frid som övergår allt förstånd. Och den friden har sin grund i att veta att allt är nåd från början till slut. Hade frälsningen berott på oss, då hade vi fått leva i ovisshet varenda dag ifall vi hade nått upp till det som krävs. Om vi hade uppfyllt kriterierna. Och tyvärr så är det väl så att ibland så kan vår kamp ändå stå där i tron på nåden. Vi har nästan svårt att tro att nåden är så ofantligt stor som den är. Vi är inte kanske alltid vana att visa samma nåd mot varandra. Det är lätt att det smyger sig in en tro på att nåden ändå måste förtjänas genom gott uppförande eller på något sätt. Men då är det ju inte nåd längre. Utan nåd är någonting vi får utan att ha förtjänat det. Vi är frälsta av nåd. Hela frälsningen är av nåd. Därför så kan vi också uppleva en frid utan dess like. En som har en frälsning som är byggd på gärningar kan glömma friden. Men vi förlitar oss inte på oss själva, eller hur? Utan vi förlitar oss på vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Vi sätter inte vår tillit till oss själva heller när det gäller helgelseprocessen i våra liv. Det kan bara ske i och genom anden. Så anden är en gåva till oss som verkar i oss. Därför kan vi låta friden regera i våra hjärtan. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.